Vi är musikanter alltid från Gävleborg.
Skraboj. Alltså, det där, den där vaknade jag till i vintras någon gång. Var det, ja, det var i juletid i alla fall. Ish, typ klockan 3 på natten så satt damens barn emellan oss i sängen och bara, vi är ju musikanter, vi ska skara boy typ, och man bara, vad händer?
Ja, alltså då hade jag nog försökt att stänga av den och starta om den.
Mm. Alltså jag har ju märkt att, ja men du vet så här, i början när man var tillsammans, då var det ju väldigt så här, ja, men då försökte man verkligen vara bra. Mm. Du vet hur man, du vet när man bjuder till lite extra.
Mm.
Och då, eller alltså, jag gör det väl fortfarande, absolut. Däremot så har jag tagit mig friheten att börja reagera. För hon har ju också en katt som är 15, som låter, alltså, jag vet inte, alltså det är svårt, det låter inte som en katt. Alltså den är hes.
Mm.
Och så, alltså den hoppar upp. Den väger typ 8 kilo. Och ser arg ut också.
Mm.
Men den hoppar upp liksom i sängen. Den har också en höftskada. Alltså, den låter liksom, nu, jag hoppas det här hörs in i mikrofonen. Men typ så här låter den när den kommer och går.
I höften. Eller i golvet?
Nej, i golvet. Mm. Alltså, den går, alltså man, det är den enda katten som jag har stött på som man hör när den kommer.
Ja, det är inte normalt. Det är inte normalt.
Nej, men precis. Nej, men han har någon höftskada sen andra världskriget eller sådär. Men i alla fall, han kan ju komma upp så här, klockan 6 på morgonen och typ så här. Alltså sätter sig vid huvudet. Alltså jag kommer att hitta ett ljud. Jag har ju spelat in det flera gånger. Men och samtidigt då så kanske ungen
sjunger den där låten.
Ja, men typ så här, musikanter, ska jag boy. Och så då jag sov ju ganska tungt.
Mm.
Men då kan jag vakna.
Ja.
Och så kollar jag så här, är det också vaken? Ja, gud, ja, hon ser ut att ha vaknat för flera minuter sedan. Och då, men då kan jag liksom så här, vad händer?
Mm.
Alltså, vad är det som händer? För då, det kan ju också vara typ så här, den där katten sitter och skriker. Man hör typ någon granne som typ bilar golvet. Och ungen som sjunger. Det är liksom, där har vi kakafoni.
Mm, jag fattar, ja. Men det känns som att du är i övergången, för att du ska ju inte, alltså ett välfungerande familjepsyke ska ju egentligen bara identifiera en av de här ljuden om de absolut behöver identifieras. Dit behöver du komma, förstår du? Nu verkar det som att du liksom befinner dig i det och sen blir du plötsligt varse alla intryck på en gång, va? Som en, att det liksom vårfloden, det bara rämnar och så kommer alla ljuden på en och samma gång. Det är trötthet, du måste träna bort det där. Du ska inte höra någonting. Alltså, jag upplever nu att jag kan liksom, om någon kommer hem nu och så här, du, är någon som har dött här? Nej, det är det inte, okej. Okay. Men är någon som har mått lite dåligt, det är det säkert, jag har ingen aning. Alltså, förstår du, man har liksom ett filter, man har filtrerat så. Så att man kan det, jag är seriös lite, inte att man ska kanske tänka ut det, utan att det faktiskt blir så. Problemet om man har ADHD, vilket jag misstänker att du har, är ju att det är ju inget sån sorti. Alltså, sortin funkar ju inte, så att du, ja.
Sorti är någonting annat, vill jag bara säga.
Ja, men sortering, ja. Alltså, vi hade ju en sån absurd situation när jag och Mila fullständigt gick in i varandras affekter gällande en katt.
Ja.
Och jag är inte ens speciellt brydd i katter, men jag brydde Mila och lite brydd i katter, du vet så här. Så bara kommer Mila in när jag ligger på soffan, hon bara, han har skadat sig. Va? Det är blod överallt. Oj, helvete. Så jag kastar mig upp och kollar. Så bara, ja, det är blod överallt. Och katten sitter typ i ett hörn så här och slickar sig på benet. Så bara, ja, men vänta, löper inte hunden? Nej, 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 alltså kolla på spåren, du ser ju. Ja, jag gör ju det. Och så gick jag in i där så började vi kolla på katten. Och du vet, jag började städa golvet, allt möjligt sånt. Så bara, vi har en katt som på sistone har gjort sig illa mycket. Alltså så här, ja. Så att, ja, men du vet så här, har någon, han slåss väl med någon på nätterna liksom.
Ja, ut och fightas med grannen.
Ja, så börjar jag torka och så till slut så bara, fast den här brodet sitter nästan fast. Är vi verkligen säkra på att det här inte är hunden? Och då liksom börjar situationen att lugna ner sig igen och katten ungefär tittade upp på oss som att, jaha, tror ni att det är jag? För den har lite svullet vid benet så. Nej, det var ju hunden. Alltså det var ju total, alltså det var ju liksom dödsstämning, för att då är det ju också så att de här blodfläckarna hade liksom sprängts ut på golvet. Så om, du vet, om man låter fantasin flöda, så det här är ju liksom en dödsattack från Ryssland. Mm. Och sen liksom pustar vi ut och bara, det ingenting hade hänt. Alltså ingenting hade hänt. Och jag ställde upp den med jag så att säga, jag tyckte jag hörde en smäll. Jag tyckte det också innan liksom att de, ja. Det där är inte bra alltså.
Nej, nej, det är det verkligen inte. Men det är dock väldigt roligt. Det är nästan lite så här filmkomiskt.
Ja, jo, men och det har blivit så med de här djuren, för de är ju så många nu. Och liksom, det blir ju en egen drama runt om. Och då, våran hund nu är jätteduktig på att jag kan släppa ut henne på gården och sådär. Och hon rymmer ju inte. I alla fall inte i sin egen värld. Så hon kan hoppa över staketet och typ lägga sig på andra sidan av staketet en stund. Eller som hon gjorde igår, då så kom mitt på dagen så bara kom grannen med hunden i famnen. För så mys, hon är ju inte alls, alltså vem som helst kan plocka upp henne liksom.
Ja.
Så bara, vad hände? Nej, hon stod i mitt kök nyss. Så jag tänkte om ni vill ha tillbaks. Då hade hon rymt och bara, du vet, så här, alltså hon rymmer ju inte, hon flyr inte ifrån, utan hon kan bli nyfiken på något och gå och titta. Så det är lite roligt. Och sen så hörs ju då hennes tassa, för hon smyger ju runt i huset. Till exempel får hon ju inte vara i sovrummet mer än om vi bjuder in henne. Och så kommer hon insmygandes, och hennes tassa då låter exakt som klackskor. Så inte ett ljus, bara. Ja, det är dagens djurtema. Men det där får du lära dig att zona ut på, Mats. Du ska
pappa brukar skryta lite om vår, jag vet inte, det här är så länge sedan, men punghunden Pricken.
Punghunden Pricken.
Ja, punghunden Pricken. Nej, men Pricken var ju typ, ja, men en av två hundar som var liksom, de fanns där innan jag fanns, ja. Så jag växte upp med honom. Men och han, pappa var ju, då var ju pappa ung och hade mycket energi att spendera på hundar. Så den var ju super vältränad.
Ja, just det.
Han brukar ofta berätta om då hur han tog, för Pricken då gick av gården typ två gånger när han var liten, men pappa var där och liksom tog tag i honom ordentligt liksom, och sa ifrån att där, dit går du inte. Och så efter det så han kunde sätta sig, du vet, eller för er som inte vet, så har vi en grusuppfart och så är det en asfaltsväg, alltså en 30-väg utanför där då. Och han gick aldrig av gruset. Han kunde liksom sitta där och typ som hålla vakt. Och så, ja, men det kunde komma så här andra hundägare och gå förbi med sina hundar. Han kunde liksom, han satt bara och tittade på dem liksom, men gick aldrig ut och hälsa eller någonting liksom, utan bara satt där. Så fick de komma dit om de ville.
För det där jag tror ju att det här staketet som vi människor har byggt här nu, och så tror vi att det är så jävla, alltså jag tror inte ens att det är det som hunden upplever, utan
nej, det är typ ett hinder.
Ja, det är något annat som styr. För jag har ju släppt ut henne. Hon går ju inte av gården när jag är hemma. Av någon jävla anledning. Fast när jag går in.
Nej.
Men så nu när jag varit sjukskriven så har jag tränat henne på inkallning. Så nu kommer hon tillbaks. När jag, det är kul. Det är jättekul. Alltså för det är sån belöning för den som har en hund, tycker jag. Det är så här, kolla vad jag gjorde då.
Utveckling.
Ja. Ja, nej, men ungefär så om hundar och djur. Vad ska jag säga då? Det var ju liksom...
Du har ju pratat konstant nu i 5 minuter.
Har jag gjort det?
Ja.
Jaha.
Det har du.
Jo, men ska vi dra igång? Ja! Vad sa du där?
154.
Nej, alltså varför? Hur kan du vara så dum i huvudet?
154.
Nu kör vi. Du ska få vara min coach.
Ja, coach. Klara, färdiga, gå.
Coach. Jag tycker, coach och YouTube är två favoritord för mig på något sätt. Det drar igång någonting.
Ja, men du kan också försöka få ett snärtigare ur där. Så YouTube. Alltså YouTube går också.
Men måste man inte ta finlands... Det är inte finlandssvenskt...
Nej, det är dialektalt bara.
Ja.
För det är inte finlandssvenska.
Nej. Jag fattar ingenting, men poäng... Va? Okej, jag släpper den tanken. Jag höll på att åka iväg. Jag skulle ju vara, du ska vara coach.
Ja, coach.
Nej, men alltså... jag måste ta lite om det här teatrandet. Därför att jag är ju liksom... Du vet, när man, om man går med i något... Om vi säger att jag kommer fram till någon random på gatan och bara, du ska vara med och spela fotboll eller? Så kommer de liksom ha en idé om... Vad det blir för fotboll. Bara baserat på hur vi träffades. Eller hur jag är. Är du med?
Mm.
Och min idé om den här teatern var nog att det var ett ploj. Så.
Mm.
Nu har jag sett biljettpriserna. Mm. Och träffat regissören. Och det här är inte ploj. Förra veckan så bara, men vad fan... För jag har lite svårt med planeringen, så frugan hjälper mig, så bara, men har inte jag varit på jättemycket teaterträningar nu? Jo, då var det 2 på helgen, 1 på tisdag och nu är det på tisdag igen. Så jag har liksom så här gått från att det här är, ja det är väl faktiskt ska vara kul och allt sånt, men det är rätt seriöst liksom.
Jag vet du vad?
Nej.
Där är ju jag, för mig... Så måste det vara så. Annars kan jag inte göra det.
Ja, alltså... Ja, det kanske är så.
Om det är seriöst, så då... Alltså... Då kan inte jag steppa upp. Alltså, förstår du? Om det inte är liksom... Någon motprestation... Eller att det liksom krävs... att man verkligen gör det här... helt ut, då är det inte värt att göra.
Nej, så det är säkert, och det stämmer säkert på mig också, men jag gick liksom in i den med en annan, så det har blivit ännu roligare i alla fall. Men jag tänkte då förra helgen, eller nu i helgen, tänkte, åh, om Mats hade hört de här orden som någon sa till mig precis. För då säger den här producenten så här, alltså det är så kul med folk som bara lyssnar och tar till sig och gör det man säger till mig.
Är du 100 på att det inte var en pik?
Nej, det var sant. Han tyckte att jag var så här härlig som bara kunde göra det han sa.
Nu sa du producent.
Regissör.
Ja,
okay. Och sen så berömde han mig jättemycket. Alltså, du kan ju verkligen vara arg. Det är jättebra. Alltså, wow, vilken förändring du har gjort. Alltså de 2 meningarna tillsammans är ju liksom som att någon pratar om motsatsen till mitt liv. Är du med?
För arg kan det ju verkligen vara.
Jo, men att han skulle berömma... Alltså förstår du, om du skulle säga till mig...
Ja, sällan beröm för att vara arg.
Exakt, och att så här... För jag har ju börjat lite mjukt och jag sa det till dem också att det här är liksom reversed mitt liv. För annars har mitt liv gått ut på att vara mindre arg. Alltså jämnt. Och att jag ifrågasätter allt. Men då... Jag tror också att på ett sätt som du säger, när det blir seriöst, så när du får, då får du en instruktion. Och gärna om du får den instruktionen inför folk. För då vet ju alla att den här instruktionen har han fått nu. Så nu får ju han göra så. Och då var det liksom ett... det var ett skämt som jag skulle... Ja, i en dialog så säger min motpart typ någonting som jag absolut inte håller med om. Och då ville... Men svaret är ändå, ja, bra, liksom sådär. Och då, men du ska, här, det här skulle du göra liksom, försök att göra det som ett jubel fast ironiskt. Och då tänkte jag, det är liksom, det har jag inte så svårt för. Det är så vi gör ofta. Mm. Så, åh, vad roligt Mats, verkligen kul. Mm. Ja, så har det varit fullträff. Nej, men det jag funderar på dock är, för nu när det har blivit lite mer seriöst, det var bakgrundshistorien. Sältjeschaletten, ett jävla påhitt heter teatern, om ni ska påka
biljetter. Vill du säga igen?
Sältjeschaletten.
Ja.
Siltsis höckle, om du ska säga på morgonsmåla, eller silkeschaletten. Ett jävla påhitt.
Alltså, jag kan säga att jag tror att man tappar uppemot 30-40% av potentiella köpare på grund av att det inte går att alltså söka på
på ordet
på namnet. Ja. Alltså det är ju inte liksom, ja men inte vet jag, nötknäpparen. Nej. Eller är du med? Det finns lättare
namn. Jag håller med. Men jag kan väl länka när det finns biljetter sen. I alla fall så det som jag vill ha, alltså jag har ju aldrig skådespelat något i mitt liv, utan Nej. Jag har då tagit fram argument för att ha en känsla, en åsikt, och så har jag haft den. Och det är alltså, Jesus, vad spännande att bli så, att börja i en djup genering till exempel. För att så här, nej men gud vad det här känns svårt och fånigt. Och så ska man börja där och hitta. Och då tänkte jag så här, nu ska jag fråga dig Mats, för att jag vet inte, vi har ju vissa saker som vi är rätt lika bra på. Alltså att, jag menar socialt sådär.
Mm.
Men jag har ju också uppfattningen om att du inte alls gillar att vara fake. Men däremot så är min uppfattning att du är bra på att skådespela. Ja, men alltså att när man går ifrån sin... Alltså du håller dig nära din egen äkta känsla liksom.
Ja, du menar, alltså i vanliga livet?
Ja, exakt.
Ja, jo, så nära som möjligt.
Så när jag jobbar med terapi och samtal så gör jag också det, för att det är mycket lättare för mig att utgå därifrån. Och sen kan jag, ja men vi säger att du berättar att du är jätteelak mot din tjej, säger vi. Så kan jag ju, jag måste liksom stå för att jag inte tycker om det, men jag kan ändå stå för att samtidigt då att vara bra att du berättar om det och att du vill göra någonting. Förstår du vad jag menar? Mm. Men här ska jag liksom börja min äkta känsla är så här, nej men det här är, gud, titta inte på mig. Alltså så känns det som, ja. Har du något, alltså, vad är det tips?
Det går över.
Jo, det är lugnt.
Nej men, eller vadå, vad är det för tips du vill ha då?
Nej men alltså, nu. Jag kan ingenting om det här, jag kan ingenting om teori, jag kan ingenting. Så nu ska jag bara säga något, min upplevelse är att vissa människor, de är liksom i sin roll och går runt där och är i sin roll. Och att det liksom är någon slags, att de knyter sig in i den, är färdigt i den, sätter sig i bilen och åker hem och är sig själva.
Mm.
Det funkar inte för mig. Det känns så sjukt så att jag skulle kunna spy.
Vadå? Alltså att du...
Alltså medan som man tränar till exempel att vara emellan. Att man liksom nästan är i sin roll lite grann hela tiden.
Ja, det pallar man ju inte.
Nej, jag tycker att det är svårt.
Det är dåliga.
Sen verkar det som att vissa människor typ tar sats in i sin roll. Nu ska du försöka förstå mig här. Alltså att man så här... Ja, men tänk dig att jag ska låtsas vara arg så här... Men nu jävla... Alltså att man liksom... ta sats igen, och då har jag en känsla att då kan det både bli överspel och underspel, alltså du vet så.
Mm.
Så jag vill gärna hitta känslan i mig som är där på riktigt. Är det, tror du, ett rätt tänk som en skådis? Är det jag skulle vilja fråga först.
Alltså det är väldigt mycket personliga alltså vad säger man, preferenser.
Okej, så det är olika bland olika, alltså även bland de som, om vi pratar om eliten eller de.
Ja, mm. Det finns en gammal skådespelare som heter Laurence Olivier. som de filmade en film som heter Maratonmannen på svenska.
Mm.
Marathon Man. Med Dustin Hoffman. Och Dustin Hoffman, han är ju en sån här method actor som lever. Alltså, ska han vara en seglare, då går han liksom runt i de kläderna och typ här, utsätter sig för det. Kanske innan, förbereder sig innan de ska spela in genom att vara ute på havet i 4 veckor. Mm. Alltså, du vet, så här, komma in i det. Och Laurence Olivier är av lite äldre. Alltså method acting fanns inte riktigt när han var med. Så då i alla fall frågade Laurence Olivier Hoffman varför han såg ut som han gjorde. För att Hoffman var ju då upp i förrollen. Och då sa Hoffman liksom, att jag är method actor, det är så här jag liksom, ja, jag har gjort det här och det här och det här, du vet, så här, var ung och pigg så att säga just då. Och då svarar han Olivier bara, why not try acting, it's much easier.
Okej, det är så stor skillnad också på perspektivet på något sätt.
Jo, men alltså det, jo, fast man kan ju argumentera att method acting inte är acting, för då gör du det ju. Alltså,
jo, men det, men jag var nyfiken på att det var så stor skillnad på perspektiv, för det säger ju också att inom då ramen för det här så verkar det till och med finnas de som tycker att det är direkt fel att göra så, eller liksom nästan.
Ja, men alltså method acting är ju, jag vet inte, alltså sen, det beror helt på. Alltså nu för tiden i många roller till exempel som är där det spelas olika typer av specialister, om det inte är en huvudroll. Alltså säga att det är, inte vet jag, en slaktare.
Ja.
Klassiskt exempel. Det är mycket lättare att få en slaktare att slakta naturligt på film än vad det är att lära en skådis hur man slaktar.
Ja.
För är du med? Det är mycket lättare att lära slaktaren det, så att säga. Sådana saker, där använder man oftast sådana som är yrkeskunniga i det. På samma sätt som man använder stuntmän. Eller,
just det. Så. Jo, men alltså, så perspektivet är ganska vitt där. Men om man skulle bryta ner det då. Om vi säger att du skulle skådespela och så, antingen att du övar eller att pjäsen faktiskt har börjat. När blir du den här personen? Om vi inte gör method acting.
Det är nog strax innan jag går på scenen.
Just det.
Alltså, det är verkligen. Det, för jag går ju in i en roll när jag är. När jag spelar med bandet.
Mm.
Och det händer ju, alltså, det är som att jag får ett adrenalinpåslag och en pulshöjning typ så här 10 sekunder innan jag ska på.
Ja, nej, för jag jämförde det med, jag försöker verkligen inte påstå att jag kan något, jag är verkligen bara nyfiken, men som om jag ska föreläsa om något, så är jag mycket mindre benägen att småprata med deltagare eller elever 5 minuter innan än efter.
Ja.
För att då känns det som att då vill jag ladda på mig själv. Hon som jag spelar mot har gjort den här rollen förut. Och hon är jätteduktig. Så hon hjälper mig. Vid ett tillfälle ska jag vara arg. Jag läste ju bara manus först. Mm. Då ska jag skrika på henne. Och sen så ska jag börja fnissa. Och jag tänkte så här, nej. Hur ska jag göra det här, du vet, som amatör? Mm. Men hon... Då räckte det att, alltså, och det vill jag också fråga om. Alltså, är det så att man liksom lägger lite ansvar också på sin medskådespelare, så att man tar hjälp? Är det, jag tänker att det är rimligt, men är det, gör man så? Är det liksom, gör man så att man tar hjälp av den andra då? Eller borde jag kunna det ändå? Förstår du vad jag menar?
Men vadå, du borde väl inte kunna någonting?
Nej, men nu är vi bara på så här, det här är typiskt, men jag skulle vilja veta all teori och sen kanske den ska använda den.
Nej, men det är nog helt olika där också. Vissa vill och behöver det, vissa vill absolut inte det, och alltså,
ja.
Det är nog helt olika. Alltså, det är väl det som gör det där yrket så unikt, för att varje olika jobb du gör är ju på ett helt annat sätt liksom.
Ja, men så till och med, just det,
kroppen och hela den biten.
Så att personen kan till och med kanske göra lite olika metoder beroende på vad de gör för roll.
Ja, alltså, ja. Jag brukar ju till exempel, om jag ska skådespela och vara någon annan helt och hållet, då brukar jag försöka föreställa mig hur gubben är. Alltså, ja. vem är gubben? Mm. Och så typ så här, hur ser den gubben ut när han är ute och går och ingen tittar på honom? Vad gör han då? Och från det så kan man dra andra. Okej, men om han ser ut så när han är ute och går och ingen tittar på honom, alltså min ADHD vill hoppa och förklara att man kan ju också studera människor för att hitta sina olika grupper på till exempel bussen eller sådär, tåget, när folk tror att ingen tittar.
Just det.
Då är de ju helt i sig själva. Så.
Men har du då också med hur ser han ut när han knullar?
Nej, för
Bob Hansson tyckte att man skulle kunna svara på den frågan om alla sina karaktärer i en bok som man har hittat på. Så det låter som att du har lite samma resonemang som han, att du bygger upp, då bygger man ju upp en karaktär på låtsas i en bok, men du bygger upp den i dig själv liksom genom att tänka på den utifrån de lite frågeställningar som gör.
Ja, men det finns en metodik där man utgår ifrån fyra olika dynamiska kroppshållningar. Alltså där man kollar vilken alltså är det här en sån här maffia kille som spänner sig, eller är det här liksom en softpotatis, eller är det här en nervös pippinett person, eller är det här en flummig svårgreppbar person, alltså hur det är liksom, man får hitta kärnan någonstans, alltså alla kan ju vara alla olika dynamiska, men du har en grund som du är liksom när, återigen, när ingen ser dig. Och då får du tänka dig, när blir den här, alltså när blir Kim nett och så här gå på liksom tåg. Och när bröstar du upp dig, när blir du hängig, eller när är du, alltså, för alla har ju de olika i sig, men man måste liksom sätta in dem i olika
sammanhang. Men så det du gör då egentligen, om jag ska förklara med egna ord, är att du egentligen tar fram kategorier som är relevanta för människor, och sen ser du vilka som är applicerbara, och på det sättet så säkerställer du att du faktiskt prickar så många delar av den här karaktären som möjligt.
Nej, men och det gör ju också att jag kan faktiskt leta efter människor, alltså i film och tv till exempel, eller i verkligheten, som är typ så. Och få inspiration därifrån också.
Just det.
Alltså, till exempel.
Ja.
Eller få egna idéer. Och det, jag tycker ju det roligaste sättet för mig har ju alltid varit att improvisera fram ihop med andra. Mm. Och att man liksom leker fram karaktären och inser, ja, men han reagerar nog så här på det här liksom, att man jobbar så lite.
Och det tyckte jag var så intressant då, för jag har ju då lekt fram och läst och skapat med en bild, och då till exempel vid ett tillfälle så tänker jag så här, här är den här karaktären, han är så här, han är aggressiv, fast han är det på ett sånt där sätt som är så här, du Mats, va? Alltså, vad håller du på med? Alltså, är du med?
Dan Ekborg aggressiv.
Ja, men liksom att han börjar så. Och då var det så intressant, för då kommer ju regissören in och bara, nej, vet du vad, det här är inget, du är tydligt arg här. Oj. Mm. Och då får jag, då måste jag ju tänka om hela karaktären som jag har byggt upp i min fantasi.
Mm.
Ja, och då plötsligt så blev han, jaha, men då är han ju mer nervös, måste han ju vara. Alltså, du vet, i min värld då, för att jag blev ju arg så fort och så här. Superspännande. Mm. Men så om jag då har en alltså, den här känslan av att det är larvigt.
Mm.
Alltså, jag är utifrån min erfarenhet som terapeut, så är det ingen fara, den kan få vara där. Men ska jag göra något med den?
Nej, alltså det är som när man spelar in sin röst. Du vet, i början så känns det ju jättekonstigt. Så bara, nej, vad har ni gjort med min röst?
Ja.
Så här låter inte jag liksom. Man har en annan bild av hur man låter.
Just det.
Så det är lite samma sak. Alltså det är bara, man fortsätter att göra. Vi, ofta, alltså när vi, när jag gick teater då, då gör man ju mer pinsamma inom citationstecken och urflippade grejer på träningen än vad man faktiskt gör i liksom i den scenen eller man
ska säga. För där tycker jag att det här med Bob är bra applicerbart, att om man tramsar, alltså man tramsar så mycket så att gränsen är helt sprängd, då är det ingen fara alls att tramsa lite. Så vi har ju så här vad heter det? Galenskapskull leker vi först. Man kan ta någons kroppsdel och då tappar den kontrollen över den kroppsdelen. Så, ja. Och så har man gjort det i en stund. Och sen så kör vi... sen ska man gå runt och säga så här, är det Kim? Och den personens namn som jag får tillbaks blir då. Och så ska jag säga hej, jag heter Arne. Och sen hej, jag heter Åsa och så vidare. Tills jag hittar mitt namn igen. Och det var en sån rolig upplevelse. Det sista jag ska säga om det här med skådespeleri. Men man ska göra en rolig upplevelse, Mats. För att alla tycker att det här är skitsvårt. Att komma ihåg vilket namn det är. Mm-hmm. Och jag blir typ provocerad. Hur kan det vara svårt? Det är ett endaste namn. Men då inser jag att det är ju min... Det är ju min ADHD-trigg. Jag kommer bara ihåg det sista namnet. Jag vet inte ens om jag har hälsat på när jag är färdig med den här jävla leken. Så jag glömmer aldrig bort namnet, men jag vet ju inte vem jag har hälsat på istället. Så att det har ju den effekten. Det är så dumt. Nej, men fan, jag har en fråga till. Får jag ta en fråga till?
En sista.
Jo, för jag lyssnade på någon som sa att de kunde liksom dra nytta av sina egna erfarenheter i livet. Det fattar jag. Men liksom då till exempel om man ska göra något som man kanske säga att jag blir arg på någon som jag egentligen tycker om, till exempel, eller ska bli kär i någon som jag inte är kär i. Då var det någon i någon sån tv-soffa som sa att det är så skönt, då kan man tänka på själv när man var kär i någon eller liksom. Och för mig är det det värsta jag kan göra. Jag fattar inte hur det ska gå till. Det känns helt jättekonstigt.
Ja.
Gör du så?
Nej.
Utan då får jag istället tänka att det är 1700.
Nej, men jag vet ju, jag har ju varit kär. Jag vet ju hur det känns att vara kär. Och jag vet ju vad jag gör när jag är kär. Men det är ju jag. Det är ju inte den karaktären jag spelar. Utan jag måste tänka hur hanterar den här karaktären det.
Ja.
Alltså, den kanske är ännu töntigare än vad jag blir. Eller den kanske är mer stängd. Eller den kanske, man får ju... Så jag vet inte. Alltså sen det kan väl oftast om man ska spela ledsen eller sådär, då kan jag väl gå till saker jag själv tycker är ledsamt eller så, för att det är lättare att
få fram tårar.
Ja, men att få fram en äkta ledsenhet om man säger.
Ah, ja.
För att den, jag tänker att alltså
Det
är så jag har gjort det.
Kanske olika känslor. Nu skiter vi i det här.
Jag var ju inte på en utan på två 70-årsfester i helgen.
Ja, jag vet att du hade mycket att se fram emot.
Ja, alltså jag hade mycket att se fram emot. Det vet jag väl inte. Alltså... Det var ju två personer, det var samma fest vill jag bara säga. Men det var en klassisk sån här hyrd, fin, bra lokal, bättre liksom än du vet. Ja, men det är inte ett slott, men det är inte en bystuga, utan en så här nice liten restaurang typ var det.
Alltså det här, jag måste bara berömma dig för du bara flyger i den här berättelsen. Och du har det här beteendet som vi skämtar om hemma, som är så nej, men det var inte, och sen så bara det är inte ett slott och inte en bystuga. Det är alltså, nej. Det ger mig noll information. Det säger absolut, utan det är en restaurang. Ja, i och för sig, det är en restaurang.
Ja, det är en restaurang. Hur som helst, så var jag då på den här festen. Det var Benny och Becky sätter de som fyllde år. Och de fyllde 70 båda två. Kände ju min flickvän, hennes brors flickvän och hennes mamma. det var de jag kände som var där.
Mm.
Sen resten var okända människor. Så att jag var ju liksom lite fast där då. Men som tur var så var det alkohol till självkostnadspris i baren. Så att det var, det gick lätt att knyta nya kontakter efter ett tag. Skämt åsido, jag har tre spaningar på fester. Det är på såna här liksom, när ska, lite större. Det här blir ju också typ bröllop i vissa fall. De är ju oftast lite mer uppstyrda. Det här var lite mer vilda västern. Mm. Jag var så här, spänsång för födelsedagsbarnen. Och så går de här på scenen och kör någonting. Men, och där tycker jag väl så här, vi skulle vilja spela en sång. Ja, gör det. Det är nice. Det var inte bra, det var inte dåligt. Det var, hon sjöng precis så falskt att jag vred mig lite i stolen. Men jag hittade ofta rätt ändå. Och sådär. Och han som spelade gitarr spelade precis lagom mycket fel. Men var ganska duktig. I alla fall så, då tänker man ju att en låt är väl bra. Eller hur tänker du där? Hur många låtar, om du åker på en fest och bestämmer, för du har ju spelat någon låt på någon fest för någon, liksom. Hur många låtar kör du då?
Nej, alltså,
på en sån när det är scen liksom.
Ja,
liksom,
en låt är ju liksom egentligen det man gör. Sen kan jag tänka mig att om man har två och en är väldigt skämtsam och en är lite fin, att det skulle kunna gå att få till. Men mer än så är ju absolut förbjudet. Då blir det ju liksom, alltså du vill ju inte riskera att någon säger herregud, en till. Utan, alltså är du med?
Ja, men så fyra låtar utspridda över 3 timmar, det är för mycket, tycker du?
Ja, alltså om du, det, då är det ju, då har ju du blivit bokad för att spela, inte att du kan inte
eller
gå upp.
Nej,
ja.
Man kidnappar lite,
ja, absolut.
Publiken. Så kände jag i alla fall. Det är första spaningen, gör inte det. Utan hur nära du än är med, alltså om gör hellre 3 låtar rätt upp och ner och gör en röd tråd då, eller någonting, alltså någonting som berättar en historia eller någonting, men typ så här, den här låten vi spelar, och så var det typ någon jazzlåt, och så visade det sig att ingen av de gubbarna egentligen gillar jazz, utan de var ju så gamla rockers, båda två. Så att det var så här, nu har du spelat din låt, men sen då, och så fortsatte det så lite grann.
Men det är också överförbart på sociala kontexter överhuvudtaget. Säg att jag är hos dig på ditt kalas, så kan jag absolut ta en story som inte ens är relaterad till dig. En sån, en rejäl sån. Men att liksom börja mata på med fler sådana, då måste jag nog vänta på inbjudan först, tänker jag.
Ja, nej, men precis. Det var, men jag vet ju knappt vad de hade för förhållande till personerna.
Nej.
Jag vet inte. Det var väl lite så här segt. Nästa, det är ju mickteknik. Alltså, och behöver du kanske inte använda mikrofonen. Det var ju då en kvinna, jag spelar ingen roll vad hon heter.
Vi kan kalla henne Tess.
Tess kan vi kalla henne. Och Tess är ju till åren kommen då. Alltså kanske, vad kan hon ha varit? Inte vet jag, 60 någonting, 65. Men också ganska korpulent. Men det som hon framförallt hade, det var en helt usel mickteknik. Alltså, för vid något tillfälle senare så pratade hon utan mikrofonen, och då hörde man helt perfekt vad hon sa ändå. Men hon liksom, ursäkta alla ni som är känsliga, nu kommer det här triggervarning för jobbigt ljud.
Ja,
hejsan. Nu ska vi gå igenom quizet.
Jag tror att det har kommit något fram med budskapet.
Hon GV-frustade liksom i mikrofonen, fast det var också så mycket krispare ljud, så att det blev verkligen så här, det var som att...
Vänta, nu har det hänt något med ditt ljud. Det är så ironiskt att du övergör härmningen, så att vi fick alltså ta en 40 minuters paus. Jag överdriver, 2 minuters. För att Mats har dräglat på micken. Ja, fortsätt. Ja. Men får jag lägga in en ett mickproblem jag har?
Ja, alltså jag måste...
Bara nej. Kör dit. Ja, just det.
Jag måste vara borta om 5 minuter.
Kör.
Ja, hon har så dålig mickteknik så att... och ljudet är så skarpt och diskant så att hennes andetag stjäl showen. Jag har svårt att lyssna på vad hon säger. Mm. För att hon... Ja, så ska vi... Brynäs vann 4-1 ikväll. Så det är jättesvårt att ta in mycket Brynäs vann med. Så mickteknik, det är min andra...
Du hade inte kunnat sagt det 2 gånger till, då hade det hänt något nytt. Men ja, det är en bra spaning, jag gillar den. Bara en snabb kommentar, det är att det är ofta en förlängning av människors personlighet, mickteknik. Du har ju de som, alltså, som vill höras, de sväljer ju nästan micken. Och sen har du de som liksom tar micken och har en så långt ifrån munnen så de kunde lika gärna skitit igen också.
Skärpe. Slutligen så är det håll era tal alltså korta och koncisa. Det var ett tal där som var 50 sekunder och det var jag blev tårögd. Jag kände ingen av personerna. Det var så fint och det var 50 sekunder. Det var jättebra. Sen var det den här killen, ni ska få höra lite av honom. Han ni får gissa vad han heter. Men han heter som en maffiakille. Han körde på... Alltså i närmare 20 minuter.
Nice.
Och med anekdoter på anekdoter. Varav vissa till slut inte ens hade en poäng. Utan det var bara... Jag kommer ihåg när vi åkte bil en gång. Och så var det ju fel på motorn. Så vi stannade. Och så kom en bil. Och så fick vi hjälp. Jag har gjort mycket alltså. Alltså du vet, så var historien till slut. Men så här är bara, jag börjar mitt i det här.
Och det var ju en jävla tur att alla grannar var plus 80 och stendöv. Men var det någon som ringde på dörren och klagade så bjöd Brickis in och gav på en grogg bara så det klart. Ja, jag minns att vi drack 75% bojka och genever som hade köpt på båtarna. Det var Explorer och Special ifrån leverantör Jansson.
Ja, där. Men alltså... Men det var så, du hör ju att publiken skrattade, för det var ju kul. Så jag tror att han fick lite blodad tand. Alltså du vet, han bara, ja men fan, de verkar ju verkligen gilla det jag gör. Så han fortsatte. Och så, fast han hade liksom material för 5 minuter. Men istället så blev det liksom, ja, nästan 20.
Det kan ha varit...
Det var helt olidligt.
Det kan ha varit hans 15 minutes of fame.
Jo, men man känner sig också kidnappad som publik där. Ja. Jag kan ju inte gå på en 70-årsfest. Alltså jag kan inte bara resa mig upp och bara mitt i tal och bete mig. Det går inte.
Nej, jag vet inte. Bra spaningar tycker jag. Bra spaningar. Det drar ju ihop sig mot sitt slut det här avsnittet. Vi måste rappa på lite grann för att vi har en vecka som är fylld av liv, härligheter, glädje och värme.
Jag ska iväg på jobb och jag har en person som står utanför här nu.
Men motorn är igång.
Motorn är igång.
Ja, okay. Ja, men hörni, ha en så trevlig helg som möjligt.
Det var avsnitt 254. Jag och Kim, vi tar helg. Och ni tar hand om er.